Mannen satt blickstilla i nästan en timme med handflatorna vilande på låren och de oseende ögonen riktade mot samma punkt på den fällda blommiga tapeten. Sen reste han sig, gick tvärs över rummet, öppnade en garderobsdörr, sträckte upp vänstra armen och tog något från hatthyllan. Ett långsmalt föremål inlindat i en vit kökshandduk med röda border. Föremålet var en karbinbajonett.
Var man intellektuell så gömde man helst en deckare i en bok av Kafka eller så.
Är hon bra att ligga med?
En abborre gör 2 kilometer i timme. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil och olydnad är väldigt uppfriskande.
Var har till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till podd om ett brott. En podd om Sjöwall Wahlöös romansvit roman med ett brott. Och idag kommer vi prata om bok nummer 7 som heter Den vedervärdige mannen från Säffle. Och det är en podd som görs av mig, Frida, och med Johan och Erik.
Hej.
Hej.
Hej killar. Är ni redo?
Ja,
absolut.
Då börjar vi med en recap av handlingen.
Ja, den här boken börjar ju med att en man kliver in på Sabbatsbergs sjukhus genom fönstret, va? Han tar sig in genom fönstret, ja. På ett rum där kommissarie Stig Nyman ligger. En ganska ökänd polis som vi kommer få lära känna närmare under den här boken. Och han ligger inlagd för att han har någon sorts magproblem. Han har legat på sjukhus rätt länge, varit sjuk rätt länge.
Och det här är också en polis som vi nämnde i avsnitt nummer 4, den skrattande polisen, när det är en demonstration på Strandvägen. Just det. Och det var en expert på ordningsfrågor.
Just det, det är Nyman där.
Precis, det är Nyman, experten som ligger på Sabbatsberg.
Precis. Men den här mannen som har klivit in genom fönstret på hans rum, han hugger ihjäl honom med en bajonett. Mördar honom på ett ganska brutalt sätt och försvinner sedan ut genom fönstret igen. Och den polis, först kallas någon liksom vanlig patrullerande polis till platsen. Men den kriminalpolis som blir kallad först, det är ju Einar Rönn.
Bästa, finaste Rönn.
Ja,
underbara
en av våra
Rönn.
Favoriter.
Ja.
Han skulle ju egentligen i princip gå av sitt pass, men han råkar vara inne på polisstationen och,
just det, det blir en stående grej i början där att han jobbar så oerhört länge,
ja.
I det här fallet han går liksom,
det är hela boken
utan
det är så,
ja. Så han åker dit, upptäcker att att den här polisen har blivit mördad, brutalt mördad, och inser väl ganska snabbt att han behöver förstärkning helt enkelt, så att han ringer upp Beck. Visst är det Rönn som ringer till Beck, eller om han bara ber någon annan kalla in.
Beck blir i alla fall inkallad och han har varit på Gyllene Freden med sin dotter. Och sitter i början av boken, dricker punch med henne och sen vandrar de hem till hans nya lägenhet.
Det är väl den där scenen som i Persbrandt och Haber-filmerna så är det ju alltid sådär, i alla fall om tidigare, att Beck sitter på och äter middag med sin dotter på någon flott restaurang.
Det är också väldigt roligt för att i föregående bok, Polis, polis, potatismos, så tänker Beck om Månsson att han är igenkänd på en restaurang och att det är inte Beck. Men i den här boken så säger servitören typ: ska det vara något mer innan vi stänger kassan, kommissarien? Så att nu har han blivit igenkänd på Gyllene Freden.
Och det är han nog inte helt missnöjd med.
Det är han inte.
Ja, så Gyllene Freden, då tänker man ju så här, det är ju den tiden Cornelis och de satt och höll hov där. Liksom.
Men att väldigt... inte Svenska Akademin att shoppa där varje torsdag, eller det är en urban legend?
Ja, men jag vet inte vad de gör nu för tiden, men då är det väl så i alla fall.
Jag hoppas de fortfarande gör det.
Ja, i alla fall, Beck, han har precis hunnit gå och lägga sig när han blir inkallad till det här mordet, så han kommer också hit och man kan konstatera att det är, ja, att det är fråga om mord är väl inget, det är väl ingen som funderar på överhuvudtaget, utan man drar igång en liksom undersökning av.
För han har i princip fått huvudet avskuret, så det är väldigt mycket blod och det är oerhört bestialiskt mord.
Precis. Beck blir ju ganska tidig, ganska orolig. För att han tänker att det här måste ha begåtts av någon som liksom är fullständigt liksom sinnessjuk eller så. Det här är ett så pass grovt våldsbrott och den här personen har liksom bara försvunnit därifrån. Så att han börjar tidigt känna en ganska stark oro och blir lite irriterad på Rönn också, eftersom Rönn är den här oerhört sävliga, lugna norrlänningen som bara går igenom liksom, han gör exakt det man ska göra på en brottsplats och lugnt och metodiskt gör allting. Och Martin känner samtidigt att han liksom, han vill nästan att Rönn ska säga någonting för att liksom bekräfta den här obehagskänslan och den här rädslan som han börjar känna. Men det första de...
Det kan också spela in att Martin är packad på punch och är bara så här, och det är inte Rönn.
Ja. Nej, Rönn är jättetrött och Martin är lite smålullig genom hela den här boken. Det kan vi säga, den här boken är ju väldigt... Den här historien är ju den mest koncentrerade av alla. Den utspelar sig under några timmar. Medan alla andra böcker i serien är ju minst några veckor och ofta flera månader, som är till exempel i Rosanna.
Ja, för det börjar faktiskt... det börjar som du sa med att mördaren kliver in på Sabbatsberg då. Men det allra första han gör är att han har ställt en fel, han har felparkerat med flit utanför Eastmaninstitutet. Så det får man bara veta. Det allra första han gör är att han felparkerar en bil. Sen tar han sig till Sabbatsberg.
Och båda de här ställena ligger på Dalagatan. Och vi är alltså i Vasastan.
Återigen.
Precis. Nära Vasaparken.
Och jag var där senast idag. Med arbete.
På Eastmaninstitutet?
Nej.
Har du börjat där utan att säga något?
Du har inte en hemlig karriär som specialisttandläkare?
Nej, det har jag inte.
Ja, i alla fall, Beck sätter igång med är ju att försöka ta reda på vem den här Stig Nyman var egentligen. Han och Rönn åker ju hem till Nymans fru och son och liksom meddelar att han har gått bort. Och de blir väl först inte så förvånade därför att han har varit sjuk väldigt länge. Men sen får de nog veta att han har dött av... Att han har blivit mördad. Att det inte är hans sjukdom som har tagit livet av honom då. Men Beck försöker få en uppfattning om vem den här Stig Nyman var. Och bland annat då, det är ju då han pratar med Kollberg. Och det visar sig att Kollberg känner Nyman sedan långt tillbaks. Nyman var liksom den officer som utbildade Kollberg till fallskärmsjägare. Och det är då Kollberg kallar Stig Nyman för den vedervärdige mannen från Säffle.
Just det.
Därför att han var vedervärdig och han var från Säffle. Mm.
Titeln kommer ifrån att Maj och Per åkte färjan till England. Och då var det en man ombord som åt från buffén på ett vedervärdigt sätt. Och han kom från Säffle, därav namnet. Han åt tydligen tårta och sill på samma tallrik. Detta fruktansvärda brott som det är oerhört äckligt. Det kanske inte är åtalbart än, men man kan hoppas in med snar framtid.
Det tyder ju på sadistiska böjelser som ju Nyman har.
Ja, faktiskt.
Nyman, han har ju liksom varit en riktig så här Jan Björklund, runka upp stridskuken typ av officer liksom. Ja. Nästan ännu värre. Kolberg berättar ju om olika där de har liksom varit tvungna att döda olika djur och sådär.
Trycka ut ögonen på grisar och allt vad de har gjort för att liksom då simulera närstrid. Han är väl närstridsexpert till och med.
Ja, det är han.
Det är liksom den mest brutala delen av att vara fallskärmsjägare.
Att de torterar djur på olika sätt. Så här, naglar fast katter i skinnet.
Och Kollberg säger väl att liksom, det kanske var nödvändigt. Man kanske var tvungen att lära ut det här liksom, till soldater. Men Nyman, han njöt av det. Liksom. Och han var ju också... Kollberg berättar ju att hade man gjort något fel eller så fick man välja mellan att antingen bli rapporterad och prickad och kanske få sitta liksom i cell och så, eller få stryk utav Nyman. Vilket ju Kollberg en gång ställdes inför det valet och då valde att få stryk. Nyman misshandlade honom rejält och knäckte revben på honom och sådär. Och sen efteråt så bjöd han honom på butterkaka och sa typ att du kommer bli en bra soldat. Så Nyman verkar ju ha det här. Han är ju en väldigt konstig karaktär. Vi får ju lära känna honom genom vad liksom människor berättar om hur han har varit. Men han är ju en person som är oerhört sadistisk, oerhört liksom så här, våldsam, förespråkat våldsanvändning för att slå ner demonstrationer och sådär. Men samtidigt, både hans fru och hans son, han verkar ju till exempel inte ha uppfostrat sin son med någon sorts stränghet.
De verkar ju ändå inte förstå någonting.
När frun säger ju att han aldrig lyft sin hand mot barnen. Mm. Och då tänker Martin, det hade han själv gjort många gånger, speciellt när de var små.
Ja, det här är ju en, i serien så här obehagliga saker vi får veta om Martin Beck, så känns ju det här. Men hans fru säger ju också, alltså Nymans fru säger också att han alltid varit så snäll mot deras hundar och aldrig liksom slagit dem eller något sånt.
Det var ju i och för sig Hitler också.
Jo, precis. Men han verkar ju ha varit en sån väldigt dubbel karaktär.
Och när den här skriven, 71. Och då tänker man, för det är ju liksom i den här, det är ungefär då som agan fortfarande är en stor fråga. Mm. Och då tänker man att en polis som Nyman med liksom militärbakgrund, fascistiska böjelser, sadistiska böjelser, det vore konstigt att inte liksom slå sina barn.
Ja. Man verkar ha haft en väldigt konstigt förhållningssätt mellan det privata och jobbet. För han pratade aldrig om jobbet hemma. Mm. Inga kollegor kom någonsin
dit. De fick inte kliva innanför dörren. Om det kom en polis och ville ha ett, alltså någon av hans underordnare då, och liksom sa att nu måste vi hämta kommissarien Nyman. Så fick de inte kliva över dörren. Det var liksom en principsak. Ja. De fick inte komma in i hans hem. Mm. De fick vänta.
Det är väl den här borgerliga uppdelningen i privatliv och offentlighet på något sätt. Och så att man kan vara helt olika personer. Man kan vara en jättesnäll familjefar hemma. Och sen kan man vara en ändå oerhört brutal och grym polis eller officer eller så. Påminner ju också om många biografiska berättelser om ledande nazister och så. Som Frida redan var inne på. Men i alla fall, de inser ju liksom genom berättelsen från Kolberg och så förstår de ju att Nyman har varit en väldigt brutal person, och de tänker att där kanske det kan finnas ett motiv till det här dådet. Mm. Och det är då de kommer på att börja titta på JO-anmälningar mot Nyman. För att Nyman har väl, han har liksom aldrig blivit fälld för någonting eller sådär. Han har ett prickfritt register, men de tänker att JO-anmälningarna finns liksom kvar och de är offentlig handling och sådär.
Martin Beck säger ju, vad kan motivet vara? Och det är ju Martin Beck som själv säger, det enda kan vara hämnd. Ja. Mördar man någon på ett sånt här sätt så är det hämnd. Och det är därför han känner sitt obehag. För att det är som att han har ett sjätte sinne som säger, det här kanske inte är det enda han vill göra den här mördaren. Medan Rönnmer ser det som att det är ett mord, då följer vi protokollet och så vidare.
Men Rönn får i alla fall i uppdrag att plocka fram de här JO-anmälningarna och börja gå igenom dem och försöka se om det finns någon som liksom är, ja, någon person där som skulle kunna vara av intresse. Och samtidigt så försöker Martin ta reda på vilka som egentligen har vetat att Nyman har legat på avdelningen. Men det visar sig att det inte är så många som har känt till att han har varit sjuk överhuvudtaget. Just han har ju haft det här väldigt, han har velat värna sitt privatliv, så det är nästan ingen som har vetat att han har varit sjuk, och det är ytterst få som har vetat att han överhuvudtaget ligger på den här sjukhusavdelningen då. Och liksom av dem kan man ju utesluta flera. Men det visar sig att en person som heter Harald Hult, som har varit
Palmond Harald Hult.
Exakt.
Nu, alltså namnen har ju verkligen börjat flippa totalt.
Precis.
Ingen människa heter Palmond.
Nej.
Tyvärr.
Nej, men Harald Hult, den här, han har varit liksom Nymans närmaste underhuggare genom alla år. Ungefär som Kolberg till Martin liksom. Han har ringt och bett att få liksom veta vart Nyman ligger.
Kvällen innan.
Precis,
kvällen innan. Vilket är lite konstigt, för då har Martin alltså förhört Nymans fru flera gånger. Eller pratat länge med henne och sagt, är du säker på, kan någon ha vetat, känt till det? Tänk efter. Och hon säger ingenting. Mm. Sen kommer det fram lite senare när han liksom pressar henne ytterligare. Jo, förresten, det ringde en kollega samma kväll och fråga och liksom fick
samtidigt
reda på det här.
Samtidigt som Benny Hill gick på TV. Ja. Hon vet inte klockslag, men hon kollar
men
på
hon
Benny Hill.
Men hon medger ju att det var ju något märkligt att en kollega dels ringde på det här sättet och eftersom då Nyman var noga med att inte blanda in liksom sina kollegor i sitt privatliv. Och dessutom var ju Nyman då inte tjänst, han var ju sjukskriven. Så det tyckte hon ju också var konstigt.
Ja, och han som har ringt och har presenterat sig just som Palmond Harald Hult. Mm. Och det här är ju Rönn som tycker att det är lite märkligt. Han säger ju att om jag skulle ringa din fru, och så kommer han på sig själv, för Martin har ju skilt sig, så han blir liksom generad och vill inte säga något mer. Men Martin får liksom truga honom. Och då säger han, ja men om du hade en fru och jag ringde till henne, inte skulle jag säga att det är Einar Valentino Rönn.
Och Martin, Beckman, vem är det? Men det är ju jag, säger Rönn.
Och för då, ja, hans morsan var lite vimsig tror jag att han säger. Så att hon hade döpt honom till Einar Valentino Rönn. Och han säger att Harald Hult, han är ju känd som Harald Hult. Inte fastens ringer han väl och säger att det är Palmon Harald Hult.
Nej.
Beck har ju också varit hemma vid det här laget hos, fast det är innan de får veta om det här telefonsamtalet.
Ja, precis. Han har varit hemma hos Hult. Jag tror han bor ner på Reimersholme. Och hans fru har gått bort, så när han är ledig så sitter han och bara stirrar ut genom fönstret och räknar bilar.
Ja.
Men det som Sjöwall Wahlöö gör jävligt snyggt med honom, det är ju att när Martin kommer dit på Hults lediga dag så har Hult på sig uniformsbyxor. Mm. Och bara genom den meningen så har de ju verkligen beskrivit vad Hult är för person. Liksom.
Ja.
Vad är det för polis som går runt med uniformsbyxor hemma? Jo, det är en polis som lever för att vara polis.
Mm. Martin frågar väl sig, är inte du ledig? Ja, men det känns bra att ha dem på. Eller jag tycker
jag har uniformen på mig för det mesta.
Ja, för det mesta.
Att det är hans fulla identitet.
Det är en så fruktansvärt obehaglig scen den här när Martin är hemma hos
Palmon Harald Hult.
Och prata med honom. Och bland annat när han säger det här, jag gör inte så mycket när jag liksom är ledig. Jag sitter här och räknar bilarna. Men det är inte så många bilar som kör förbi på en sån här. Alltså han sitter i sin uniform. Det påminner mig om John Ajvide de Lindqvist, en av hans vidrigaste noveller, Vikarien, som handlar om en skolelev som följer efter deras lärarvikarie hem. Och så när han kommer, liksom bryter sig in i hennes lägenhet, så är lägenheten helt tom. Och hon bara står där helt stilla och stirrar. Hon existerar bara som vikarie. Och Harald Hult, han existerar liksom bara som polis. Han har liksom ingenting annat inom sig. Jag tycker att en av de bästa bitarna, inte bara i den här boken utan i hela serien, är ju Harald Hults liksom precis när Beck ska gå, och Hult har svarat väldigt liksom enstavigt och fåordigt och så, men plötsligt så kommer han igång och håller ett litet tal. Det är nästan värt att citera det i sin helhet. Det
krävs självklart ett citat på det. Du har använt överstrykningspenna i grönt.
Ja.
Och det är ett långt och gott citat, så luta er tillbaka nu.
Hult säger då till Martin precis när de är på väg att skiljas åt: jag har inte så mycket annat att tänka på än hur jag själv har haft det. 40 år i uniform i den här stan. Hur många gånger har jag blivit nerspydd? Hur många gånger har folk spottat efter mig och lipat åt mig och kallat mig för gris eller svin eller mördare? Hur många hängda har jag inte skurit ner? Hur många obetalda övertidstimmar har jag gjort? I hela mitt liv har jag slitit hund för att försöka hålla lite ordning. För att hyggliga, anständiga människor ska få leva i fred. För att fruntimmer inte ska bli våldtagna. Och för att inte vartenda skyltfönster ska bli sönderslaget och varenda grunka stulen. Jag har rotat i lik som är så ruttna att det fortfarande ramlade tjocka vita maskar ur manschetterna när jag kom hem på kvällen och hade satt mig för att äta. Jag har stått och bytt blöjor på barnungar när deras mammor har fått fyllslag. Jag har letat efter bortsprungna katter och jag har gått emellan i knivslagsmål. Hela tiden har det bara blivit värre och värre, mer och mer våld och blod, och fler har hackat på oss. Hela tiden har det sagt att vi polismän ska skydda samhället. Ibland har det varit mot knegare och ibland mot studenter. Ibland mot nazister och ibland mot kommunister. Och nu finns det knappt någonting kvar att skydda längre. Men man har stått ut. Därför att kamratandan har varit bra i kåren. Och hade det funnits fler sådana som Stig Nyman så hade det inte sett ut så här idag. De som vill höra kärringssnack om kamraterna får gå någon annanstans än till mig.
Och det är ju när Beck har pressat Hult lite kan man säga om det. För att det är ju så att Beck vet ju innerst inne redan från början vem Nyman är. Han är ökänd och vet att det var en ingen bra polis. Men han går liksom till Kolberg för att få det här bekräftat. Och Kolbergs, till slut säger Beck själv, ja, Nyman var ingen bra polis. Nej. Och säger Kolberg, nej, fel. Nyman var en skyn i helvetes dålig polis.
Mm. Och det är så jävla typiskt Martin att både vara svag, vek och liksom, han vill på något sätt kritisera polisen, men han kan liksom inte förmå sig.
Nej. Nästan som man ber om Kolbergs tillåtelse. Och sen så går han hem till Hult och för att få reda på, liksom, vet du någon som hade ett motiv att döda Nyman. Han håller ju lite på det där med att berätta att Nyman faktiskt blivit mördad. Han vill mer liksom få reda på lite mer om Nyman. Men som sagt, Hult vill inte skvallra om det. Och sen är det ju så att Hult känner ju inte Nyman privat då. Mm. Utan anledningen att de får fram Hults namn är ju mycket för att de går igenom JO-anmälningar och ser att Hult är oftast den som är inblandad i de här anmälningarna. Mm. Antingen den som kollaborerar lögnen då, som oftast Nyman ligger bakom. Det kan vara andra poliser som har misshandlat någon, men Nyman då ger dem alibi eller liksom intyger att de har inte gjort det här och sådär.
Det är ofta under Nymans kommando, ja, eller säga, befäl, som allt det här händer.
Ja, genom de här JO-anmälningarna får man ju en bild av att de unga poliser som liksom Nyman har kommenderat, de har liksom lärt sig in i den här kårandan som väl nästan är ännu värre än kårandan inom resten av Stockholmspolisen. Liksom,
ja, och om de har spöat ett fyllo i arresten så vet de att Nyman i sin auktoritet kommer
skydda
dem. De är ju en föregångare till baseballligan i princip.
Ja, det är de.
Absolut.
Ja, 15 år innan.
Ja.
Ja, för det är ju systematiserat också. Det är inte bara så att Nyman har skyddat någon polis som råkar gå för långt. Utan det är ju det här, regeln har ju varit att Nyman har väl varit chef för arresten mer eller mindre. Så,
ja, han har varit kommissarie för ett vaktdistrikt. Ja.
Liksom. För många handlar ju om då att det är ju alltså sådana som har suttit i arresten och så har dörren öppnats och kommit in några poliser och spöat upp personen i arresten.
Ja.
Och sen har Nyman sagt, så gick det inte alls till.
Men det, jag tycker det här citatet från Hult är också så intressant, för det säger någonting om liksom fascismens ideologi. Fascismen kommer ju inte med liksom stöveltramp och uniformer och så. Mm. Fascismen kommer ju med det här, någon ska byta blöjorna på ungar när kärringarna har fått fylleslag. Liksom. Ordningen måste upprätthållas. Och Hult säger ju ganska mycket. Och någon gång senare, jag kommer inte ihåg om det är Hult, men det är någon som pratar med Kollberg om liksom hur jäkligt allt har blivit. Och Kollberg säger att han håller med om allt det här. Men att Stig Nyman var en av dem, liksom den typen som om han hade fått makten hade lyckats göra det ännu jävligare än vad det nu är.
Och det som också är väldigt talande, när Martin har berättat för Hult att Nyman har blivit mördad, att han inte dog av sjukdom, då är Hults första reaktion att resa sig upp, ta på sig uniformsjackan och säga, nu ska jag gå och jobba.
Ja.
Att kårandan sluter upp så hårt om en snut har blivit mördad.
Ja.
Och det är ju, i boken säger de att det finns inte ett enda outrett mord på en snut.
Mm.
Idag finns det ju ett. Från 1992 där i Högdalen.
Just det.
Det är det enda som inte är.
Ja.
Det säger ju väldigt tydligt.
Hur. Och det är ju kutym, det tror jag fortfarande, i alla fall som jag minns från rapporteringen om Alexander och så, att även poliser som är lediga, de förväntas då liksom ställa upp ändå och arbeta. Att det är liksom lite som en oskriven lag. Och det är väl den som Hult lever efter. Och han säger ju själv att kåra, alltså, han säger stämningen i kåren har varit bra, eller vad han säger. Kollberg kallar det kårandan.
Ja. Men i alla fall, när vi har två ledtrådar. Vi har dels den här personen som har ringt och kallat sig Palmon Harald Hult. Och sen har vi de här JO-anmälningarna. Och då är det ju faktiskt återigen Rönn som genom gediget polisarbete lyckas göra kopplingen. För att han ser ju att i en av de här JO-anmälningarna så är det en person som har anmält både Stig Nyman och Harald Hult. Men då har använt namnet Palmon Harald Hult.
Så här I sin anmälan.
Så här är alltså någon som vet att Harald Hult har det märkliga förnamnet Palmon. Och det är ju en Åke Eriksson. Och det är ju lite märkligt, för det här är ju en kollega till dem. Det är ju en annan polis som har gjort den här anmälan. Men det som har hänt då är ju alltså att Åke Erikssons fru, hon har varit diabetiker. Hon har varit på väg.
Hon har varit i Vaxholm hos en väninna och sen så har hon glömt sina sprutor. Så att hon blir tagen för vad de tror är fylleri.
Ja.
De tror att hon är packad, med självverket så har hon inte tagit insulin.
Nej.
Och hon blir släpad till arresten i Maria, men blir inte avvisterad för det finns ingen kvinnlig personal. Så hon ska egentligen bli skickad till Krim och bli avvisterad. Så hon blir satt i arresten under tiden och där i cellen så dör hon.
Mm.
Hon har ju sånt där kort som hon säger. De frågar, har hon inte ett kort som säger att hon är diabetiker? Men Nyman eller vem det har ju aldrig. Hon blir ju inte avvisiterad alls. Hon kollar inte i väskan heller.
Precis.
De får alla reda på.
Så då dör Åke Erikssons fru ja. I den här cellen under Nyman och Hults befäl. Liksom. Mm.
Så han tar ju det här väldigt hårt, vilket vi förstår. Han blir lämnad ensam då med deras lilla dotter. Och han börjar ju, han får ju ganska starka drag. Det, här är det, man kallar in Melander här. För att
det är Melander som ja. Berättar historien om vad som hände med Åke Eriksson.
Melander med det fantastiska minnet, han kommer ju ihåg det här. För det här är ju några år tidigare då.
Precis.
Men Åke Eriksson, den bild som Melander ger och som vi kan få genom JO-anmälningar och så är att Åke Eriksson har blivit lite av en rättshaverist. Vilket väl är förståeligt. Men han får liksom ingen upprättelse. Ingenting händer ju med Nyman eller med Hult. Liksom. Han anmäler dem till alla. Han skriver till Martin, han skriver till Kollberg, han skriver till polischefen, han skriver till alla han kan komma på. Och samtidigt så gör han sig också omöjlig som polis för att han liksom, han blir så
oerhört
himla...
nitisk och ja. Kverulant. Så att ingen orkar jobba med
han
längre.
Han ska liksom kolla allting, dubbelkolla verkligen. Och han kan liksom försvinna iväg. Han har fått ett uppdrag men han försvinner iväg och börjar göra något helt annat. För att han har blivit så himla nitisk liksom. Och inga fel ska få begås liksom.
Och till slut så får han sparken.
Mm.
För att han lämnar sin post utanför amerikanska ambassaden. För att gå och försöka utreda någonting... Ett självmord som han har fått för sig ett mord.
Ja.
Mm. Och den dagen så är det en av de första Vietnamdemonstrationerna utanför amerikanska ambassaden.
Mm.
Och han är inte där. Och...
Just det, han har fått, de har satt honom på den rollen som de säger att ingen vill ha. Att stå utanför Förenta Staternas ambassad.
För nu för tiden får man inte ens jonglera med batongen längre. Vilket man tydligen fick tidigare.
Ja, det är för jävligt
hur han blir. Tänk när sostarna tar det ifrån.
Ja.
Det här är ju en återkommande grej i böckerna. Det här med att det är så jävla onödigt. Det läggs så mycket polisresurser liksom på att stå utanför USAs ambassad. Mm. Eller utanför handelslegationen. Eller så,
varför låter
liksom.
De inte bara folk storma den?
Ja,
ja eller hur?
Men det som dessutom har hänt nu, alltså alldeles innan, är ju att Åke Eriksson också har blivit av med vårdnaden om sin dotter. Och då är det väl också så att det är Stig Nyman som har skrivit någon sorts, som liksom
Erikssons tidigare chef. Alltså utlåtande, det är väl sådär, både under barnavårdsnämnden har väl gjort en utredning så har de gått till hans gamla arbeten. Då, i det läget så har han ju fått sparken på polisen så har han jobbat på flera olika ställen. Och så har de gått till hans chefer då och liksom bett om utlåtande. Och då har Nyman gett honom ett dåligt utlåtande till på köpet.
Ja.
Så han blir av med vårdnaden av sin unge. Mm. Och detta vet inte Melander. För Melander säger, nej, ni har tagit fel. För att det här var 10 år sedan. På 10 år så hinner en hämndkänsla försvinna.
Just det. Men det har ju skett precis i anslutning till det här.
Exakt, att han blir av med sin dotter. Det som är utlösande.
Det. Och det får Martin och Rönn veta därför att de åker och hälsar på hans föräldrar. För att det är det sista Melander kommer ihåg. Att han kommer ihåg liksom att ja, men hans föräldrar bodde ungefär där.
I Segertorp.
Ja.
Gamla Södertäljevägen.
Så är det.
Ett hus med flagnad fasad.
Ja.
Så Martin och Einar Rönn åker dit och pratar med hans föräldrar. Och det är då de får veta det här med att de har tagit flickan ifrån honom. Och då förstår de.
De får veta både att han har tagit flickan ifrån honom och att Åke har vapen hemma.
Ja, han är en duktig
väldigt duktig skytt. Han har priser hemma.
Ja. Och sen går de upp och kollar hans rum och hittar då ett korsord. Där
Martin Becks namn står bland annat i raderna med ett kors efter.
Exakt, och Nyman och Hult och rikspolischefen. Ja.
Och då slår de larm helt enkelt.
Det de inte vet då att grejer har börjat hända på Dalagatan.
Precis, under tiden pågår.
Det är lite svårt att recappa det här eftersom det är två olika handlingar samtidigt. Det är Rönn och Martin och så är det Kollberg och Gunvald. Så nu går vi in på Kollberg och Gunvald.
Men vi kan bara säga det att det som Beck gör då att han säger oj, det här är någonting på väg att hända. Så och då är Rönn på väg att ringa in det här. Alltså han ska ringa in samtalet. Men de möts liksom i trappen.
Ja.
Beck är på väg ner, Rönn är på väg upp. För då har Rönn fått besked just om att någonting händer på Dalagatan.
Ja. Och för det som händer på Dalagatan får vi ju följa genom Gunvald och Kollbergs ögon. För de har mötts på Sabbatsberg. Ett lite stelt möte eftersom de inte gillar varandra. De säger liksom, ja, vi kanske inte behöver jobba så mycket ihop. Nej, vi får väl hoppas det. Men när de är på väg ut från Sabbatsberg så hör de ett skott bortifrån Eastman-institutet.
För det första så står Hult utanför och har tagit så här kommando över nu jävla några snutar från femte distriktet som han stoppade och bara, nu ska ni stå här och vakta.
Han har också fått dem att typ börja veva med batongerna mot journalister och folk utanför liksom. Så Gunvald måste gå ut och ryta åt så att de ska lägga av.
Ja, det uppskattade han och bara i och för sig.
Men vi hör i alla fall ett Gunvald och Kolberg hör ett skott och skyndar bort mot Eastman-institutet. Och vilka är det där som har blivit beskjutna egentligen?
Ja, det är ju Kristiansson och Kvant. Mm. Och det är en... Det börjar som en mycket, mycket dråplig situation.
Alltså det är så roligt.
Kristiansson och Kvant vill återigen liksom undslippa arbete men råkar stöta in i röven.
En underbar... Vad ska man säga? Gårdförehandlare.
Ja, de kallar honom faktiskt för... Det är riktigt slapstick. Alltså, de kallar honom för den vagabonderande bettlaren röven. Det är någon sån där då liksom ökänd småskurk. Ja. Och han har... Den här röven har som... dels gillar han att driva jäck med polisen, att provocera polisen att gripa honom. För när de griper honom måste de köra honom till arresten. Mm. Och där kan röven få alla sina småmynt räknade. För när han blir gripen så måste ju polisen räkna alla hans tillgångar och gå igenom alla hans tillgångar.
För grejen är att han är... Vad var han? 1,55 lång och oerhört stor röv och väldigt mycket kläder.
Ja, han har alltså två fotsida överrockar, tre kavajer, fyra par byxor och fem västar.
Och i det här sammanlagt 50 fickor där han har alla sina besparingar i mynt som inte överstiger är 10 öre.
Ja, det är något sånt där.
Och Kristiansson och Kvant har tidigare gjort misstaget av att arrestera honom och då fått ägna 7 timmar till att räkna hans femöringar.
De vill hemskt gärna undvika det. Och röven har även friats från missfirmelse mot tjänsteman, vilket han har blivit använt för tidigare. Därför att när de var uppe i rätten om det här mot Kristian Kvanser så förstod inte domaren de skånska dialektala förelämpningarna.
Just det, för röven pratar ju också bred skånska.
Ja, och han har sagt, kallat dem för fubik till exempel, vilket då domaren inte förstod. Och eftersom Kristiansson och Kvant själva är skåner och pratar med skånsk dialekt så blev domaren så jävla trött på alltihopa att han avskrev ärendet. Dessutom gjorde Kristiansson eller Kvant misstaget att prata om röven som just röven i rättegång istället för att säga hans riktiga namn. Så att det blev ju avskrivet då. Och de vill absolut inte gripa röven, men i det här fallet blir de tvingade för att röven går alltså fram till dem
och ger dem och kastar grisfötter på dem.
Han liksom antastar dem med grisfötter.
Påhejade av allmänheten.
Ja, precis,
för då uppstår en grupp av bara förbipasserande som ställer sig och pekar och skrattar. Och en ropar även.
Det är rätt.
Det är bra. Så ska de jävla ta pass. Och då blir de så stressade av situationen att de måste ta med sig röven därifrån. Som jättegärna vill åka till såna polisstationer.
För han vill ha sina pengar räknade.
Ja, han ber dem väldigt... även ringa i förväg och sätta på
kaffepannan. Ja, det är, liksom det är verkligen en sitcom här i början. Ja. Och dessutom, får veta om Kristiansson och Kvant att de... Kristiansson då som är en sorts spelberoende och hans fru är också spelberoende, så de har egentligen stannat för att han måste lägga in ett snabbt spel och köpa idrottsbladet. Och det är där de blir antastade då av röven. Det är liksom väldigt, väldigt dråpligt.
De förhandlar ju liksom med röven i polisbilen och det är ju han som har överhanden. För de säger liksom, men snälla, kan vi få slippa gripa dig? Kan vi få köra dig till systemet istället? Och då säger han typ, ja, fast inte till det närmsta systemet utan till något annat vill han åka.
Det är de som vill åka till ett annat. Just det skulle vara osnyggt att släppa av en i Sorna centrum. Just.
Ja, det är liksom helt bizarrt allting. Så det är därför de befinner sig då på väg mot Dalagatan.
Mm. Ja, precis. För då åker de in i Stockholmsdistriktet för röven och tydligen några kompisar i Vasaparken som han vill hänga med.
Ja,
men därför befinner de sig vid Eastman-institutet som ligger bredvid Sabbatsbergs sjukhus på Dalagatan.
Mm.
Så Kolberg och Gunvald hör skott och vad händer då utanför Eastman-institutet?
Och där har ju Kristiansson fått syn på en bil som är, jag tror citatet är något sånt där, den är så illa parkerad att det vore tjänstefel verkligen att inte kliva ut och liksom
den står uppe på trottoaren med två hjul i princip.
Ja. Och Kristiansson kliver ut och står fortfarande med grisfoten i handen när han inspekterar den felparkerade bilen. Och då blir han skjuten.
Ja.
Och så att det är verkligen en lång så här, komediscen och sen slutar med Kristiansson blir skjuten.
Mm.
När han står och inspekterar den här bilen.
Och det är en stenfontän
mm.
som han blir skjuten i.
Mm.
Och
och faller ner. Och det som händer då är att han ser Kvant som kommer ur bilen och undrar vad som står på. Rusar dit och då blir Kvant skjuten och Kvant blir skjuten i huvudet. Och ramlar över Kristiansson och dör.
Ja.
Så Kvant dör.
Ja. Så här får vi säga hej då till det här radarparet Kristiansson och Kvant som har följt oss 7 böcker.
Ja, inte alla böcker. Roat oss måste man säga i flera böcker. Men historien om Kristiansson är inte riktigt slut än. Men det är liksom det som händer. De här skotten hör ju Gunvald och Karlberg.
Gunvald och Karlberg rusar dit, ser att det har hänt och blir själva beskjutna. Mm. Och rusar in i en trappgång. Det är väl in till Eastman-institutet.
Gunvald slår sönder dörren.
Just det, så tar som vanligt.
Ja,
och Gunvald blir sårad av ett skott här.
Karlberg också va? Får inte Karlberg en kula som snuddar honom så att han får ett köttsår?
Nej, det är Gunvald.
Ja, förlåt. Det är Gunvald. Ja.
De lyckas
dumma lilla... Herregud.
Jag får skaffa starkare glas.
De lyckas rusa in där och liksom dividerar om vad de ska göra. Karlberg har ju inget tjänstevapen med sig, vilket Gunvald blir jättearg över. Liksom, vad ska du göra utan vapen? Det är väl då kommer de på att de ska ta... De hittar några läkarrockar. Eastman-institutet är ju någon sorts institut för specialiserad käkkirurgi och tandläkare. Liksom. Så de tar 2 stycken vita läkarrockar. För att de inser ju att... Eller de förstår att den här personen som befinner sig på taket till Dalagatan 34 skjuter på poliser specifikt.
För att det är en pojke som cyklar fram och han blir inte beskjuten.
Så då tänker de att om vi klär ut oss till läkare, eller liksom i de här läkarrockarna, då kan vi ta oss över. Det där misslyckas ju, de blir ju beskjutna ändå. Mm. Så att det är ju uppenbarligen någon som liksom kan identifiera dem som poliser. Men de lyckas ta sig över till den här fastigheten, Dalagatan 34. De lyckas ta sig in där. Där träffar de på någon sorts... pensionerad major eller något sånt.
Ja, som har liksom... tagit kontroll över sina grannar.
Han har liksom tagit tag i den här situationen. Någon är på taket och skjuter. Ja, då tar jag ner alla grannar i källaren och liksom tar beteckning där. Och
det man själv aldrig skulle göra. Jag skulle lämna mina grannar behind, kan jag säga.
Ja, visst. Jag skulle använda dem som mänsklig själv. utan att blinka.
Jag är nog typen som skulle börja styra upp... och rya åt folk. Men han har tagit...
Är du officer?
Nej, jag är ju inte det.
Men en hemlig MÖP.
Sån där ansvarstagande person.
Ja.
Han har fått ner dem i källaren. De försöker ta sig upp på taket, men de lyckas ju inte komma upp här.
För att Eriksson har ställt hissarna ur funktion. Eftersom han arbetar som hissreparatör nu så vet han exakt hur han ska slå ut dem.
Mm.
Och. Jag kan tänka, det är bara att ställa upp en dörr så funkar de inte. Men han har tydligen förstört någonting i själva...
Mm. Men de springer ju upp för trapporna och lyckas sen inte ta sig upp för den här dörren som liksom leder upp. Så att de... Här tar de sig väl ur Dalagatan 34 och tar sig bort för att återgruppera. För nu har ju...
De har ju larmat då om att de ska spärra alla gator i närområde från Norra Bantorg upp till Odenplan.
Mm.
Och så ska de återsamlas på Odenplan, där Malm väntar.
Ja,
just det.
Stig-Åke Malm, deras chef, har ju kommit dit och efter en stund kommer också Martin och Rönn dit.
Och det är väldigt kul. Malm säger då, det här är någonting... som borde lösas av experter på ordningsfrågor. Det vill säga Nyman.
Ja, just det.
Nu har ju tyvärr Nyman redan gått hädan.
Tyvärr ligger Nyman i 2 delar på bårhuset. Så att, och går inte att laga igen.
Ja. Så att, och den här personen på taket som man ju förstår är Åke Eriksson. Då, han bor i den här fastigheten. Han bor i liksom högst upp på Dalagatan 34. Mm. Så man vet ju vem det är, man vet ungefär vilka vapen han har tillgängliga.
Och att han är en oerhört skicklig
skytt. Han är en väldigt bra skytt.
För han har tydligen vunnit guldmärket.
Mm. Och han håller också på, han skjuter ju mot utposterade poliser på ganska långt håll och sådär.
Och han ligger och övar och sånt under tiden, jag tror att det är prick och så här.
Jag tror att det är Gunvald som säger att han övar liksom. Och Malm som vanligt, han vill ju kalla in helikoptrar och...
försvaret
ja,
och...
hela, och han lyssnar inte heller på Kolbergs och Gunvalds idéer. Gunvald vill ju ha upp prickskyttar i höga byggnader i närheten och så. Men,
i kyrktorn.
Precis.
Mm. Och Bonnierhuset.
Just det. Men Malm, han är inne på att man ska ta honom med hjälp av en helikopteraktion och liksom sådana här special... jag tror inte det hette insatsstyrkan vid den här tiden, men man kallar in liksom några specialutbildade poliser som är experter på sånt här.
Men samlas,
det går ju sådär, får vi säga.
Ja.
De har ju, där samlas mycket folk på Odenplan eftersom alla gator är spärrade, så de återgrupperar vid någon gammal gasklocka
ja,
som idag inte finns kvar. Nej, och där kommer det en lång god harang
om att det är så förjävligt med stadsplanerande.
Ja.
Det är väldigt bra att Kolberg i det mycket stressade läget hinner reflektera att vi fan de jävla stadsplanerare som vill riva våran fina gasklocka.
Men det är ju också här som en av bokseriens roligaste, när Malm säger liksom Gunvald vill genomföra en annan plan, men Malm säger att nu ska vi göra så här som jag har tänkt, är det förstått? Och Gunvald säger Sieg Heil.
Heil Hitler
säger han. Väldigt roligt.
Och till och med Rönn säger att
Det där var ovanligt dumt.
En fantastisk kommentar också där är ju när Malm pratar om att, för det Malm är oroad över, det han tycker är fruktansvärt, det är ju tänk rikspolischef, han kommer ju få stå till svar för det här, tänk om insatsen går illa och för många blir skjutna, för att då får det liksom då politiska konsekvenser. Mm. Det är ju där Malms prioritering alltid ligger. Och då, han håller på och är väldigt oroad för det. Och då säger till slut Gunvald så här, men var är rikspolischefen då? Ja, han är i Stocksund på någon bankett. Säger Malm, förstår inte liksom att det är en ledande fråga. Utmärkt, säger Gunvald. Vad menar du utmärkt, frågar Malm. Misstänksamt i och för sig. Ja, att han är utom skotthåll.
Ja, men man försöker göra den här attacken från helikopter, men det slutar ju illa.
Eriksson, dels, de firar ju ner en sån här då specialpolis som Eriksson prickskjuter i huvudet, så han hänger alltså livlöst och hänger ut med helikopter, vilket är såklart en makaber syn. Och sen skjuter Eriksson ner den andra helikoptern.
Ja.
Och den helikoptern kraschar då på Odenplan.
Mm.
Mm. Och då kommer man fram till att vi måste göra någon mindre inbrytning. Då börjar man väl, tvingas man väl lyssna på Gunvald och Kolberg och så, som säger att man behöver göra en mindre inbrytning. Mm. Vi måste göra en avledande manöver, och då kommer man på att man kan använda brandkåren. Man har en brandbil på plats. Den här gången har den faktiskt kommit till rätt adress.
Just det. Ja, Kristiansson och Kvant är ju oskadliggjorda, så de kan inte gärna fucka upp det här.
De ska köra fram en brandbil, och den här brandbilen ska liksom föra oväsen, så att dels att det väl inte hörs liksom när någon tar sig upp på taket, och dels så att Eriksson tittar på den liksom istället.
För han har ju barrikaderat alla dörrar, så de behöver spränga upp dörrarna.
Just det.
Och då behöver de något ljud som maskerar det.
Mm.
Precis, men och då behöver de liksom någon frivillig som ska gå upp på taket och ta honom. Och då säger ju Beck direkt.
Mm. Så jag har kommit till platsen.
Jag är frivillig på att göra det. Mm. Ja, vi kan diskutera mer varför Beck säger det och så, men det är väldigt intressant.
Ja,
väldigt
vi kommer
intressant.
Ju vidare och diskutera alla
för
karaktärer
han är ju
mer.
Han är ju verkligen inte någon G.I. Joe, och han är ju, säger ju själv ofta att han är en dålig skytt och han är osmidig och sådär.
Mm.
Det logiska vore ju, alltså Kolberg har ju inget vapen, så att på det sättet faller han bort. Men det logiska är ju Gunvald såklart.
Ja, gud.
Men Beck, han anmäler sig som frivillig, och man sätter igång den här planen. Rönn får bli någon sorts spotter liksom. Han ska hålla koll genom kikare. Man sätter igång den här brandbilen, och Beck tar sig in i en av lägenheterna på övervåningen, och med hjälp av en stege så klättrar han upp till taket. Men då smäller en säkring i brandbilen. Den slutar låta, och Eriksson upptäcker Beck när han klättrar upp på taket och skjuter honom.
Äntligen, kan man säga. Ja, säger jag, och jag kommer argumentera vidare för varför.
Ja, Beck blir skjuten i bröstet.
Ja, och faller ner på en piskställning på, jag minns inte om de säger i boken att det är en piskställning, men i filmen är det ju en piskställning på en balkong som han trillar ner på. Och Rönn ser det här, att han ser inte att han blir skjuten, men han ser liksom att Åke Eriksson har upptäckt honom och att Martin försvinner.
Och då sätter de in plan B som är att skicka upp Gunvald med några frivilliga och spränga dörrarna och ta sig upp direkt upp på taket.
Ja. Mm.
Och de frivilliga är Hult,
just det,
som då är återfunnen.
Gunvald säger till och med att de som ska vara frivilliga, de ska inte bara tycka det här är en rolig grej. De ska liksom de ska vilja dö.
Ja.
Ungefär.
Och sen så en granne i huset som bara är så här, en random.
Ja. Det kommer en byggnadsarbetare och säger, får jag vara med och får jag ta min pistol?
Min privata pistol.
Och det där har jag funderat väldigt mycket på. Men jag tror faktiskt att jag har en idé om vart det kommer ifrån.
Okay.
Därför att ni minns kanske när jag pratade om i den skrattande polisen om det här massskjutningen i Austin i Texas.
Det minns vi självklart eftersom vi är glasögon och
precis. Det var ju, det är liksom en av de tidiga stora sådana här massskjutningarna. Det var en före detta militär som tog sig upp i ett klocktorn på universitetet och sköt ganska många människor. Och i den skrattande polisen så nämner ju några karaktärer liksom det här fallet. Men jag tror egentligen att det fallet har inspirerat den här boken ganska mycket. Mm. Det var liksom en tanke så här, ja, men om någon skulle gå upp på en högt belägen plats som en väldigt duktig skytt och har vapen liksom, och börjar skjuta på folk. Och i Austin, eftersom det här var i Texas, så hade väldigt många privatpersoner olika skjutvapen. Och liksom, nästan innan polisen hade hunnit reagera så var det olika privatpersoner som gav moteld mot den här mannen. Och som sen också liksom blev tackade, eller vad man ska säga. Det slutade med att polisen sköt ihjäl honom, men det var ändå liksom man tackade för att det var
de muntra civilisterna som direkt skjuter tillbaka.
Precis, ett antal civilister som liksom med privata vapen. Så att jag tror att det här är en liten referens till det. Det är det enda jag kan komma på.
Men det är
på,
så liksom oerhört konstigt, för att alltså bara att Gunvald egenskap av polis då frågar efter frivilliga, så kommer dels är det konstigt, det kommer en byggnadsarbetare bara, jag vill vara med. Och då säger han, ja okej, okay, ge honom en pistol.
Ja, precis.
Ingen så här, ingen direkt någon background check. Så, ja visst, ge en pistol. Jag har en egen, jag springer och hämtar den till byggnadsarbetare. Kör till, säger Gunvald. Det är liksom, det är väldigt få frågor som ställs där.
Ja.
Men man kan ju också tänka att det är något sånt där, bara att han gillar att jävlas med Malm också.
Men de här tre, de tar sig upp i varsitt trapphus. Gunvald håller ju på att förstöra hela planen eftersom han inte röker. Han har ingenting att tända med.
Ser ni hur det kan gå, ungdomar?
Ja, eller hur?
Han ska tända stubinen, men han har ingenting att tända med. Men han får ju skjuta med sin pistol och sen använda liksom värmen som
tufft.
Den alltså. Det är ju coolt.
Ja, det är väldigt coolt, men det är ännu coolare att vara rökare.
Så de spränger upp dörrarna, rusar upp på taket. Gunvald får Eriksson i liksom på kornet och säger släng ditt vapen. Eriksson fortsätter att vända sig mot honom. Han vill ju begå suicide by cop. Mm. Och Gunvald skjuter inte. Och den här civilisten skjuter ett väldigt bra skott över Gunvalds axel. Dödar Eriksson.
Mm.
Vänta här nu. Gör han verkligen det? Han skadar väl Eriksson?
Nej.
Och sen rusar Hult fram och slår ner.
Ja just det, det är lite just det.
Fast
det...
han dör väl av skott.
Jag har inte...
Men
jag...
vadå, är det Hult som misshandlar ihjäl den?
Nej, inte misshandlar ihjäl. Dör överhuvudtaget Eriksson?
Ja, det är sant. Vi vet vi nog faktiskt inte.
Jag tror att
det ju nämnts i någon annan jävla bok.
Men jag tror att det är så att den här byggnadsarbetaren alltså oskadliggör honom genom att skadeskjuta honom. Och sen när han faller ner så är Hult fram och sänker honom med pistolkolven. Sen försöker ju Hult slå en gång till.
Just det,
och då blir han stoppad av Gunvald. Ja.
Men alltså
det är sant, det är en intressant fråga. Vi vet faktiskt inte riktigt.
Fast det känns ju troligast att han dör, för annars hade det ju nämnts, tänker jag. Eftersom de ofta återknyter till saker.
Svårt att veta.
Finns det någon nördigare
när vi läser om
det? Det är maj då.
Ja,
och du var ju på ben förra helgen.
Just det, du skickade ju foton. Lite obehagligt, Folke Bengtsson varning.
Ja, jag stod i ösregnet och stirrade in. Det är faktiskt sant, jag var utanför Majs hus.
Fotograferade henne genom fönstret.
Ja, men eftersom du är inte en ansvarstagen person så knackar du inte på och frågar.
Nej, alltså det naturliga för mig är ju inte att ta kontakt med människor sådär, utan det är ju att fota genom deras fönster. Zooma in och sen skicka till Frida och Johan.
Det sista som händer är ju att Gunvald frågar den här civilisten, har du licens på den där? Och han säger, nej. Och då säger han, då blir det tråkigheter.
Ja.
Just det, under tiden så har ju Kolberg gjort en räddningsaktion. Han har liksom tagit sig till Beck, konstaterat att Beck fortfarande lever men är svårt skadad och hissat ner honom med ett rep. från balkongen där.
Ja.
Men där slutar boken. Som sagt, oerhört tät, koncentrerad intrig. Pågår under några timmar, till skillnad från de tidigare böckerna.
Och en cliffhanger, man vet ju faktiskt inte om Beck överlever.
Nej, och det är därför avsnittet också kommer bli extra långt.
Ja.
För att det är en oerhört världspäckad bok.
Och då har vi inte ens kommit in på filmen, det vill säga Mannen på taket.
För att för er som sitter på nålar och undrar när ska ni prata om Mannen på taket från 1976 av Bo Widerberg, då kan vi glädja er fans med att det blir ett specialavsnitt av det.
Mm.
Så att det kommer bli ett bonusavsnitt efter alla böcker. Avsnitt nummer 11 kommer enbart handla om Mannen på taket.
Mm. Och har vi räknat rätt så bör det bli runt jul.
Ja, och då kommer vi ha med oss en filmvetare som är också besatt av den filmen.
Det blir spännande. Ja, ska vi prata om vilka som är med? Och om vi börjar med Martin. Han är ju med väldigt mycket i den här boken.
Får jag då börja och prata om Martin?
Ja.
Eftersom jag tidigare sa att äntligen blev han skjuten. Mm. Genom den här boken så är det att Rönn och han är oerhört trötta. För de har jobbat liksom hela natten.
Mm.
Förutom att Rönn slutade aldrig jobba. Martin slutade jobba och gick på Gyllene Freden och sen blev inringd igen.
Ja,
inte exakt samma sak. Och sen genom hela boken så är bara Martin jävla fitta mot Rönn. Han är så jävla jävlig.
Mm.
Och dessutom när Rönn kommenderas till att stå och kolla på JO-anmälningar. Ja, vart piper Martin? Till centralbadet och sätter sig i turken.
Men han beter sig konstigt. Man får också veta att han glider runt naken i sitt eget kök och dricker öl och röker cigg. Och då tänker man ju på, eftersom man har sett filmatiseringen, tänker man liksom Carl Gustav Lindstedt som glider runt med kaggen ute och röker cigg och dricker öl.
Men för att det är genomgående att han är jävligt taskig mot Rönn.
Mm.
Och är man taskig mot Rönn, då tycker jag man förtjänar att dö.
Men tidigare böcker har ju varit lite sådär en spänning. Ska man se Rönn som kompetent eller är han just liksom lite omständlig och jobbig? Men här är ju sympatierna helt på Rönns sida. Rönn gör ju ett gediget polisarbete medan Beck går omkring och gnäller.
Mm. Men någonting har hänt med Martin här. För här, tidigare har han ju alltid liksom uttalat, varit apolitisk och liksom skytt alla politiska diskussioner och så. Här börjar han tänka liksom på polisen. Han tänker ju på det här med att vara polis, att det inte är ett farligt yrke, och han rabblar upp lite statistik liksom som säger att poliser liksom löper inte alls stor risk på jobbet, utan det finns massa traditionella arbetaryrken som har mycket
större. Men så är det ju fortfarande, det är ju byggarbetare som dör mest.
Ja.
Det är ju inte farligt att vara snut,
tyvärr. Nej.
Hur mycket man än...
Men det här är ju... Det här känns ju verkligen...
Hur mycket man än vill att ska vara det.
men det här är ju inte... Det här är ju inte typiskt Martin. Det här är ju typiskt Kollberg. Mm. Men någonting har ju börjat hända med Martin. Och det började ju nästan hända redan i slutet av förra boken. För då sitter han ju och tänker på det här med att de riktiga skurkarna, de kommer undan. Och det är liksom bara små...
Han brukar lägga värdering... Han började lägga värderingen i förra boken. Likadant som att man får se att han läxar ju upp Säpo lite där.
Ja.
Det vill säga att Martin kan ganska mycket om liksom Portugals kolonialkrig.
Mm.
Och det är också inte liksom helt likt honom att ens tänka på.
Men så någonting har ju börjat hända politiskt med Martin.
Men också så här, Kvant blir skjuten. Mm. Det känns ju orättvist. Att Kvant ska dö, men inte Martin. Jag hade ju hellre valt Kvant.
Ja, men Martin, man vet ju faktiskt inte vad som händer med honom när man läser boken första gången. Och inte,
bara det här, skulle jag haft en spoiler alert? Jag utgår ju från att alla har läst böckerna lika många gånger
som jag. Vi har ju sagt att vi spoilar.
Ja, just det.
Här, så men i alla fall, han börjar ju i den här boken, liksom, känner jag, mer och mer tveka över polisen. Han har ju alltid varit liksom tveksam till... Ska jag vara polis egentligen? Passar jag för det här? Vad skulle jag göra annars? Liksom? Men här känns det som att han mer och mer börjar tveka kring polismakten som sådan. Och jag, liksom, kan jag vara en del av det här när han får höra om alla de här människorna som liksom har misshandlats, utsatt för snutvåld liksom, och så. Och jag upplever väl att det är därför som han liksom... Inte för att han är någon modig person eller ska bevisa sitt mod eller så, utan för att han känner att okej, jag måste frivilligt gå upp och göra det här nu liksom, för att jag har en del i skulden här. Jag är liksom en del av... För han får ju då veta också att han är en av de personerna som Eriksson uttryckligen vill döda. Därför att han har försökt få Martins hjälp med liksom det här fallet och Martin har inte gjort någonting åt det.
Så jävla typ Martin inte bryr sig heller.
Ja, jag tycker den biten är lite konstig också, att liksom Melander måste dra hela historien igen. Det känns som att om det nu är så att en kollega till dem, alltså att en kollegas fru har dött på grund av andra kollegers urusla, rent av sagt kriminella, felaktiga ingripande, så är det som att, ja just det, de har det i bak, ja just det, det hände någonting där. Då får du liksom kalla in Melander då, som ju som sagt är en levande hårdkortsmaskin. Det är lite konstigt att det ligger så långt bort från Beck, att han måste påminnas om en sån ganska extrem händelse, eftersom mördaren då ändå har kontaktat Beck personligen och bett om hjälp i det här.
Förvisso 10 år tidigare, men någonting har hänt med Beck, och vi kommer väl också få fortsätta följa liksom Becks politiska utveckling och hans förhållande till polismakten och så. Då, eftersom vi kan spoila att han överlever. Det finns 3 böcker till i serien och han fortsätter vara.
Men i övrigt så är det att han bor där i Gamla stan.
Ja.
Alltså, han har ju börjat, har det ganska gött.
Ja, han har ju börjat bli må bättre nu. Alltså det kunde vi konstatera redan i förra boken. Och han mår ganska okej i den här boken tills då mordet inträffar. Och sen börjar han känna en ganska stark obehagskänsla överallt.
Ska vi gå vidare till att prata om Rönn då?
Ja, precis.
Våra hjärtans gull.
Här är ju faktiskt... Här blir ju faktiskt Rönn kallad en av de stora kanonerna då när han blir inringd till Sabbatsberg, för det är någon annan polis då som säger att, jo men vänta du, en av de stora kanonerna är ju här, vi skickar honom.
Och vad fint att säga det, för han får ju ingen jävla uppskattning av Martin. Nej. Fan.
Men han verkar vara ganska respekterad ändå liksom.
Ja.
Jo men av andra, men inte liksom av sin arbetsgrupp specifikt, av, eller det är ju bara Gunvald.
Ja,
Holberg och Martin nu, uppskattar ju inte.
Det är ju för sig, Rönn jobbar ju inte åt Martin nu.
Nej, utan han jobbar ju nästan alltid med varandra.
Ja, liksom. Men han är på våldsroten i Stockholm. Där även Gunvald och nu även Melander tydligen är.
Ja, precis.
Men Rönn, han är ju väldigt kompetent faktiskt. Det är ju han som kommer med de stora avslöjandena. Liksom. Det är han som kopplar ihop det här med att man presenterar väl sig inte som Palman Harald Hult. Och han kopplar också ihop det med att men jag har sett någon som i en anmälan har skrivit Palmon Harald Hult.
Han noterar även den felparkerade bilen utanför Eastman.
Ja, exakt.
Men han har inte, det ligger inte på hans bord just då.
Och det är också, när Martin kommer till brottsplatsen första gången så säger Rönn att han har varit död i en halvtimme. Och Martin säger liksom, har rättsläkaren redan sagt det? Och så säger Rönn att nej, men... jag har avgjort det liksom. Alltså han är uppenbarligen en ganska skicklig brottsplatsutredare också.
Han är ju med sig något de kallar mordväskan.
Precis. Och i nästa bok tror jag det är, så pratar de om att Rönn liksom, han använder de gammaldags metoderna för att undersöka en brottsplats. Han är liksom, han är en bra brottsplatsutredare. Och Martin får väl under den här inse under den här boken, tror jag, att Rönn nog kanske inte är så dum, utan att det är någonting kulturellt liksom som skär sig mellan.
Men ändå kan han inte hejda sig från att vara liksom en dryg jävel.
Och det är ju också så, och det här borde ju kanske, om polisen hade haft några ordentliga chefer eller så skulle ju någon ha tagit tag i det här, men det känns ju lite som att Martin har jättesvårt att arbeta med någon annan än Kollberg. För att han håller på, han vill ha Kollbergs liksom den här rollen som ett bollplank och någon att studsa mot, och
men också godkännande.
Ja, och Rönn plockar ju inte de här bollarna liksom. Rönn säger liksom, ja, huga. och Martin blir så himla irriterad på det. Men här är ju faktiskt, jag tycker Rönn, han skiner ganska mycket i den här boken. Han har inte verkligen så stor roll i den här rafflande avslutningen och så. Då är han framförallt liksom någon, så han ligger och spanar på huset med kikare och har radio och så och rapporterar vad som händer. Men i själva utredningsarbetet så är ju han oumbärlig.
Ja, det är han som leder fram till Eriksson. Alltså det är ju faktiskt Rönn som får ta helt cred för det.
Och det går ju inte att tycka illa om någon som heter Valentino ändå. Det är ju ett oerhört charmerande namn. Ja. Einar Valentino.
Ja, det är fint.
Kollberg,
blir tyvärr inte skjuten här heller. Man kan alltid hoppas, men nej.
Ja.
Fint att tänka att 11-12 gånger du ska läsa om.
Ja. Är det nu som de har ändrat?
Här är väl Kollberg och Gunvald är ju nästan hela tiden. Förutom att Kollberg, vi får veta mer om Kollbergs militära bakgrund och sådär. Men Resten är ju egentligen hela tiden Kolberg och Gunvald tillsammans. Och det handlar om deras relation och att de inte gillar varandra. Men de jobbar ju den här ganska korta stunden. Men liksom, vad ska jag säga, det första inbrytningsförsöket på Dalagatan så jobbar de ju uppenbarligen väldigt bra ihop.
Liksom. Ja, de är hela tiden på samma våglängd. Liksom. Mm. Det är de som tänker lite oortodox där då, och som inte bara köper Malmes dumma planer rakt av.
De är ju egentligen lika liksom.
Ja, verkligen. Och de är ju också bland de här ledande poliserna som har en militär bakgrund och som kan tänka så. Malm har ju garanterat ingen militär bakgrund.
Han är klassisk statsvetare.
Och, och Beck har ju liksom blivit polis.
Det här var alltså ett kränk mot Erik, ja, som ni kanske inte förstod.
Jag har ju då inte heller någon militär bakgrund utan är statsvetare. Om det är så att
ingen av oss i det här rummet har någon militär bakgrund. Hade vi haft det hade vi inte varit här. Utan då hade vi varit nere i Donetsk och försvarat Folkrepubliken. Men nu gör vi en
nu
podd istället.
Nu får vi åka som mot civilister istället.
Nu gör vi det med ordets hjälp.
Ja, precis. Men Kolberg och Gunvald, de stör sig fortfarande på varandra. Gunvald blir väldigt arg på Kolberg och tycker att han är dum i huvudet som inte har något vapen. Men som sagt, de kommer ju också efter det här, den här gemensamma upplevelsen att komma varandra närmare. Det kommer vi prata mer om i nästa bok, men
de bondar ju bland annat över Lenin.
Ja,
precis.
För att, de diskuterar lite hur de kan göra och vad de ska använda för strategier. Men då säger Gunvald, men du måste tänka på att det här är inte Moskva eller Peking. Mm. Här citerar inte snutarna Lenin.
Ja.
Liksom, och då känner liksom Kolberg där att ja. Är vi på samma...
Det kan ju faktiskt vara första gången de har pratat om...
Och taxichaufförerna läser inte Gorki.
Nej, precis. Det kan ju vara första gången som Gunvald och Kolberg pratar om någonting politiskt. Mm. Vi har ju funderat på det här mysteriet med att de liksom inte bondar över att ha ungefär samma analys. Men här är nog första gången de kanske pratar politik. De pratar ju också, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men de pratar ju något annat om liksom hur snutarna är, eller om de kårandar.
Ja, de avskyr kårandan, och i det här fallet Kolberg brister ju ut i flera haranger mot kårandan. Mm. Och han pekar ut det, att det är ju just kårandan i det här fallet inte bara någonting motbjudande, moraliskt och jobbigt. Mm. Det är faktiskt det som har skapat den här situationen. Mm. Att Nymans beteende liksom har kunnat fortgå på grund av att poliser vittnar falskt och så vidare.
Så det kan ju faktiskt vara en anledning till att de börjar bonda. För att i polis potatismos så samarbetar de ju. Men där tror jag inte att Kolberg fattar. Kolberg blir ju förvånad över att Gunvald är så hjälpsam då. Men jag tror inte han någonsin fattar att det handlar om att Gunvald också hatar överklassen.
Liksom.
Melander, sa vi, han är med en liten stund. Han får sin vanliga roll. Han blir inkallad för att komma ihåg.
Men sen måste han åka hem och käka med Saga. Fula Saga.
Men den känslan får jag, för han har ju inte barn, Melander. Nej. Och just det att han blir inkallad att jobba på en lördag och är väldigt mån om att nu, jag vill åka hem nu för att jag har lovat att vara hemma och käka middag med Saga. Och både Martin och Rönn liksom ser lite på det där som att han har kommit på något. Eller det här att de avundas ju honom lite grann. Just det att han inte har barn tror jag är någonting som de avundas.
Och vi får också veta, han har blivit förflyttad, han är på våldsroten. Martin verkar ju tycka att det är lite tråkigt eller så. Han har förlorat en väldigt bra medarbetare.
Ja,
Kristiansson och Kvant har vi också pratat om.
Vi pratade om det fruktansvärda som händer om. Vi får veta att Kristiansson och hans fru Kerstin försummar sitt sexualliv. Och istället spelar bort alla pengar på tipset.
Mm. Jag tycker det är väldigt intressant det här draget att man har byggt upp de här som liksom... De har ju bara blivit löjligare och löjligare för varje bok som
gått. Men det
gått.
Är ju en jätterolig scen med röven.
Ja, alltså, det är fantastiskt roligt.
Men här är de ju verkligen löjligare än någonsin. Ja. Alltså, Kristiansson springer runt med en grisfot i handen. När han, och så kommer den här dramatiska vändningen. Och i filmen till exempel då, så sägs det ju aldrig uttalat att det är Kristiansson och Kvant. Så att då tänker man inte på det. Men när man läser boken då... Så blir man så chockad över att sluta på det sättet. Ja. Där de blir skjutna och Kvant dör.
Mm.
Ja.
Jag blev ledsen av att läsa den scenen. Mm. Alltså,
Kvant dör ju liksom över Kristiansson. Han faller ju på Kristiansson. Ja.
Men Kristiansson kommer ju fortsätta figurera tillsammans med...
Får ju en ny allittererande...
Ja, men precis. Kenneth Kvastmos som älskar att äta mandelmassa.
Mm. Just det.
Det blir nästa bok.
Ja.
Stig-Åke Malm är också med, chefen, är väl kanske sämre här än någonsin tidigare.
Och vidrigare.
Ja.
För att det där med att han är, att han är inkompetent, det är också något man kan skratta åt mycket. De skrattar ju åt honom. Colbert till exempel säger att han är liksom en puckad akademiker som har politiska vänner. Men här är det just att hans lojalitet, även i den här kritiska situationen, när du har en man som skjuter ihjäl poliser och alltså från ett hustak, så är det Malm är oroad för, det är ju liksom, vad får det här för liksom politiska konsekvenser för mina höjda kompisar? Det citatet är att, står att om Malm, att hans politiska pålitlighet var höjd över alla misstankar, men de polisiära kvaliteterna är mer tvivelaktiga. Folk tvivlar på att de överhuvudtaget existerar.
Mm.
Så att, han är verkligen uppenbart en jävla sopa.
Ja, det är ju verkligen.
Frida, du hade förberett en poddlek.
Alltså, jag tycker att vi ska leka gifta, ligga, döda leken.
Mm.
Det vill säga man tar tre personer och sen måste man välja vilken man vill giftas med, vilken man skulle kunna tänka sig att ligga med och vem man vill döda.
Just det.
Tänker jag att ni får svara.
Ja.
Och jag tänker om jag ska göra två gånger. Först en med karaktärer man inte tycker om och sen en med karaktärer man tycker om.
Mm.
Så att vi börjar med vilka man inte tycker om. Då tar jag Kolberg, Nyman och Hult.
Det är du som inte tycker om
dem. Gifta dig med Kolberg.
Skulle du gifta dig med Kolberg?
Nej, men jag frågar, det var du som sa det då, i den ordningen. Det är väl gifta, ligga, döda, eller?
Ja, men du får ju välja av de tre. Ja. Herregud, jag har aldrig lekt där. Ja, så vem skulle ni av de tre gifta er med, ligga med eller döda?
Mm.
Hult, Nyman eller Kolberg?
Vill du börja, Johan?
Ja, alltså gifta är ju Nyman.
Ska du gifta?
Ja, men han är ju uppenbarligen trevlig i sin liksom sin privata relation mot sin fru och sitt barn.
Men
och
du
så
ska också ju veta att han låter diabetiker ligga och dö.
Ja, ja, man behöver ju inte tycka om vem man är. Döda, det blir ju Hult. Jag tycker nästan, alltså Hult är ju, för mig är han en skräckfigur alltså i den här boken. Han är så fruktansvärd. Jag tycker nästan det är, om man skulle få veta att så här, men i den här lägenheten bor det ett monster, då skulle man ju nästan ha en plikt att döda det här monstret. Och jag tycker ju att Hult är en fruktansvärd figur. Och så blir det ju det svåraste då, för att jag har ju vissa moraliska problem med kategorin ligga, som den starkt sexnegativa person jag är. Men det får väl bli Kolberg då, sensualisten.
Ja.
Hans stora härliga axlar.
Ja, men jag tror att vi matchar varandra. Alltså, i nästa bok så pratar jag om vad han väger, och han väger ju mindre än vad jag gör, så att... Ja, ni kan ju där hemma fantisera om den scenen.
Ja. Okej, Erik.
Men jag skulle ju svara likadant. Så att det kanske, alltså. Ja, men det blir ju enklare. Ska jag ta de
fina?
Ja,
just det, du kan få ta de andra.
Ta de andra. Mm. Vilka hade du på goda?
På goda så har jag Gunvald, och sen har jag Rönn, och sen är jag Melander.
Ja, då är gifta Melander definitivt.
Mm.
Därför att det verkar ju vara faktiskt det enda äktenskapet som är någorlunda... är trevligt. Fan, fast måste jag döda Rönn eller Gunvald?
Men också Rönn och Unda har väl ett fint äktenskap.
Men skulle jag döda Melander då?
Alltså jag vill mest ha Melander som kompis. Åka till hans
det
sal. Det
fanns inte. Nej,
men du, jag är inte
med. Eller döda. Det fanns inte att vara kompis.
Men jag gillar inte regler. Ja.
Ja, men då blir det ju ligga med Gunvald. Det vet vi ju att från... vad hette hon? Loll, växeltelefonisten som trots att, att Gunvald skällde ut henne för att vara
han är brutal på ett skönt sätt i sängen.
Jag tror att Gunvald är brutal på ett skönt sätt, så jag väljer Gunvald. Och sen ja, gifta Melander, döda Rönn blir det ju då, men jag menar, nej okej, okay, jag kanske
döda Rönn.
Jag kanske gifter mig med Rönn och döda Melander.
Jag kommer aldrig glömma det här, döda Melander.
Jag nöjer mig med dödsnamna Rönn. Jag kommer inte kalla honom Valentino, hur mycket han än ber.
Om vi ska komma in på det politiska som vi ju alltid brukar sluta med. Det här är ju kanske en av de absolut mest politiska böckerna i serien. Och därför tycker jag också en av de bästa. Man kan väl säga så här. Den här boken, den kom ut 71 va? Är det 70 eller 71?
Ja, jag tror att det är 71.
1970 så hade Per Wahlöö blivit dömd för våld mot tjänsteman. Och det här är en historia det kommer hem två poliser till familjen Sjövall Valö. Och vid den här tiden bodde de ju i Malmö, men de måste ha varit i Stockholm av någon anledning, för det skedde i Stockholm, så att ja, de har tillbringat någon tid i Stockholm. Det kommer två poliser hem till dem, och berättelserna skiljer sig en del naturligtvis mellan snutens version och Pers version. Däremot är de alla överens om att Per blir väldigt upprörd när de liksom ringer på hans dörr och så, och polisens version är att de har kallats dit för att man har hört bråk ifrån lägenheten, medan Pers har senare hävdat att det handlar om ett bråk som inträffade 14 dagar tidigare. Och som de då ska liksom komma i efterhand och kolla vad som egentligen hade hänt och så. Alla är väl överens om att Per faktiskt slår en av poliserna i ansiktet för att han blir så upprörd över att de liksom kommer hem och tränger sig in i hans hem och så. Och han blir ju då arresterad. Och enligt Pers version så kör de då iväg med honom och misshandlar honom i bilen. Medans poliserna då naturligtvis hävdar att det har de inte gjort, utan han har liksom skadat sig för att han har träskat och bråkat så mycket när de har försökt föra in honom i arrestlokalen och så. Typisk snutberättelse.
Mm.
Och eftersom rättssystemet funkar som det gör i Sverige så blir poliserna naturligtvis friade och Per blir fälld för våld mot tjänsteman. Och det här är naturligtvis... de var ju redan innan ganska kritiska mot snutkåren, men jag tror att det här ökar den kritiken rejält. Och de höll också på med ett projekt till följd av det här, där de skulle skriva en icke-skönlitterär, en journalistisk bok om Stockholmspolisen. Så att de samlade massa material om liksom polisens övervåld och så. Men det blev aldrig någon bok, utan istället så skrev de den här delen i roman om ett brottsserien. Och jag tror att väldigt mycket av det som vi får ju läsa ganska många av de här breven till JO och så, som är ganska skakande, upprörande läsning.
Mm, det är väldigt, väldigt.
Och jag tror att mycket av det här är rent journalistiska detaljer från liksom sånt som de har fått fram under sitt research-arbete.
Precis, det är långa liksom scener när Rönn sitter och läser de här JO-anmälningarna, man får reda på i detalj. Det är många knegare framförallt
som berättar hur de... Käre justitieombudsman, i lördags var jag bara full. Och det är inget ovanligt. Och då kom det två poliser och släpade med mig. Och slog mig på ställen jag inte vill nämna. Får man verkligen göra så? Det är väldigt många sådana berättelser.
Polisen är ju verkligen... För om de tidigare har liksom raljerat en del kring polisen, att den är liksom dumt uppbyggd och många de cheferna är korkade och gator, kling och klang är liksom små fascister. Så är den ju här. Här blir ju verkligen, börjar de skriva om polisen som själva uttrycket för liksom socialfascismen. Och det fortsätter ju i nästkommande böcker. Så att här är polisen oerhört i skottgluggen. Och det är klart att man tänker då på att Per Wahlöö själv blev utsatt för polisbrutalitet året innan. Så kan man ju förstå liksom att den prioriteringen. Ja, det är mycket som du säger, liksom, det politiska. De pratar ju om det här också med att Vill du vara riktigt säker på att åka dit, och ska man ta livet av en polis, då finns det ändlösa resurser. Men det är inte för att allmänheten solidariserar sig, som till exempel i England eller de socialistiska staterna.
Nej, men precis. Ja, men det är bra att de han får in det där. Ja,
precis, i de socialistiska länderna där tar man liksom hand om polisen för att de är ju uttrycker ju den folkviljan.
Ja. Ingen skulle ju vara dum mot sluket till exempel.
Nej. Och här tas ju ganska mycket, Kolberg har ju redan pratat rätt mycket om det i de tidigare böckerna, det här med att polisen är beväpnad, men här tar man ju upp liksom att här är det till och med Martin som tänker på det, att liksom, ja men det är bättre, han citerar någon liksom forskningsrapport, och det är ju också säkert en riktig forskningsrapport som de har läst inför sin bok liksom, som handlar om Storbritanniens bobbys liksom, som säger att enda anledningen egentligen till att de är så trevliga och ovåldsamma är för att de inte får ha vapen och så liksom.
Ja, för det är en ny sociologisk rapport som har kommit, och tydligen är sociologerna mest avskydda gruppen inom poliskåren.
Malm är livrädd för sociologer. Ja. Sociologer är ju kommunister för honom, och de är i stånd till vad som helst.
Ja, Malm. Och Martins dotter har självklart börjat plugga sociologi också.
Och det värsta som Malm är mest upprörd över, det är ju att sociologer har forskat fram och slagit fast att det krävs genomsnitt ett år för att komma in på polishögskolan. Och för det här med att de har tagit död på myten om att det är farligt.
Ja,
det är ett helt ofarligt jobb.
Precis.
Det farliga är att vara knegare. Och det här är ju Malm väldigt upprörd för, så han är väldigt rädd för att sociologer ska komma in och börja rota.
En spännande sak som jag tänker på när jag läser den här, det är ju att Stig Nyman, han har ju skrivit någon sorts rapport till, liksom, till ordningspolisen där han förordar att man vid demonstrationer ska köra in med motorfordon i folkmassor liksom, för att splittra dem.
Vilket man gör nu för tiden.
Exakt. Ja, i den här boken framhävs ju det här som ett sätt att säga vilken jävla fascist Nyman var. Men i, ja, det är så man gör idag liksom. Mm.
Ja, och att det blev inte... Det förslaget blev inte nedslaget på grund av att det är en totalt fascistisk idé.
Mm.
Utan för att det kunde skada polismännen som fick köra in i en folkmassa.
Ja, precis.
Mm.
Man kan bli, få liksom, skavsår i handen när de accelererar och sånt där.
Ja,
motorcyklar
är det de pratar om specifikt. Så det är väl att de skulle kunna välta med motorcyklarna och sådär.
Jag vill prata lite mer om Eriksson och Nyman. För jag vill ju hävda att Eriksson är en hjälte. Att jag tycker det är oerhört bra att Nyman blir mördad. Och jag tycker det är tråkigt att han blir stoppad. För jag hade inte haft något emot dem. Både Martin och Kolberg och rikspolischefen Hult hade blivit mördad.
Men Kvant då? Som ju faktiskt blir mördad.
Ja, men det är ett misstag. Alla kan ju misstag, även hjältar.
Ja, absolut, man kan ju göra ett misstag när man siktar på någon med kikarsikte från 30 meter och pekar i huvudet.
Ja. Det kan hända den bästa. Om man ser till så här ackumulerad glädje i världen så är det ju positivt att de blir, om man ska se det utilitaristiskt.
Ja, det är Torbjörn Tännsjö vi sitter bredvid.
Torbjörn Tännsjö som är med i... Mannen på taket, det filmatiseringen.
Det är han som är studenten som blir gripen i första scenen.
Exakt.
Just.
Så rent utilitaristiskt så... ja, men det här är en intressant fråga. Vi kan ju naturligtvis diskutera moraliskt och så. Mm. Men vi kan också diskutera den liksom inom böckernas ideologi. För att jag tror att böckerna, eller jag tror att Majo Pär tar inte egentligen ställning för Eriksson att det sätt han väljer att göra på är rätt. Jag tror att de har en förståelse för det. De har en förståelse för exakt varför han gör det här. Men samtidigt så finns det någonting här. Det finns ju den här liksom hela tiden. Det vi brukar prata om som gnället. Men liksom allting det här att det har blivit sämre och sämre. Och liksom folk utnyttjas och de stora skurkarna kommer alltid undan. Och så finns det då den linje som till exempel Hult står för. Som ju är fascismen liksom. Hult ser ju samma samhällsproblem liksom. Men hans lösning är ju fler snutar, hårdare tag och större batonger liksom. Och å andra sidan finns det Åke Erikssons lösning som är den individuella terrorismen som ju egentligen inte leder till någonting liksom.
Fast den ledde ju till ackumulerad glädje i världen. Hörde ni inte på vad jag sa? Mitt brandtal för utilitarismen.
Men jag tänker tillbaks, om vi tänker på den förra boken, Polis potatismos, där ju det också inträffar en liknande händelse. Alltså en person som jag tror att vi alla kan hålla med om att den här utsugaren borde likvideras liksom, och han blir mördad, men det förändrar ju ingenting liksom. Och det som hela tiden finns i de här böckerna men som aldrig egentligen finns uttalat, det är ju så att säga det tredje alternativet, det är ju kommunismen liksom. Det är ju på något sätt så här, ja, det finns de här vägarna och de leder inte till ett bättre samhälle, men de pekar ju aldrig på det sättet. Tycker jag faktiskt inte att de här böckerna är så himla liksom predikande politiskt som folk vill hävda, för att det finns ju aldrig någon som på allvar liksom lägger fram den politiska analysen att det vi behöver är full kommunism liksom. Mm. Men ändå så existerar ju det alternativet alltid som det så att säga outtalade det outtalade alternativet, den outtalade vägen.
Liksom. Och möjligen då genom att de hänvisar till vissa länder i Östeuropa, till exempel att de har kommit på någonting som
man kan se bara den individuella terrorn som så här vägen till. Det skadar ju inte att de är borta sen när det blir full kommunism.
Ja, du får posta din i kommunistgruppen på Facebook.
Ja.
Förbered dig bara på att behöva prata mycket Assad.
Men jag tycker att i den här boken så finns några av de centrala politiska formuleringarna i hela serien. Framförallt så tänker jag på när Martin och Rönn pratar med Åke Erikssons föräldrar. Och Åke Erikssons pappa säger så här: Åke är en bra pojke. Det är inte hans fel att han har fått det svårt i livet. Vi har arbetat i hela vårt liv och försökt uppfostra honom så bra som möjligt. Men allting har blivit fel, både för honom och oss. När jag var en ung arbetare så trodde jag på något och trodde att allt skulle bli bra. Nu är man gammal och ingen bryr sig om en och allt har blivit fel. Om man hade vetat vart samhället skulle ta vägen skulle man inte ha skaffat sig barn alls. Men de har bara lurat oss hela tiden. Vilka, sa Rönn. Politikerna, bossarna, de som man trodde var ens egna. Bara gangsters allihop.
Mm.
Det här tycker
väl rutet!
Jag tycker det här är den centrala politiska formuleringen av liksom vad de här böckerna handlar om.
Mm.
Och jag tycker också, jag tänkte på det när jag läste det, att det är lätt att idag läsa de här böckerna. Alltså när vi pratar om brottet, socialdemokratins svek och så, det är lätt att idag läsa dem utifrån, så att säga, nedmonteringen utav folkhemmet, liksom hur man sålt ut allting till nyliberalismen och så. Men de här böckerna utspelar sig ju under liksom folkhemmets glansdagar, uppbyggnaden av folkhemmet liksom.
Och det är ju från första boken så handlar det ju om att folkhemmet är, alltså det är bara ett hittpåprojekt och det är ett exkluderande projekt och det är liksom, det är ändå inget värt för att folk har ändå förjävligt. Precis. Till exempel i andra boken, Mannen som gick upp i rök, när det handlar om två alkisar som har slagit ihjäl varandra.
Ja.
När de beskriver den boende miljön och den sociala situationen. Och att detta ska vara liksom de blomstrande åren. Mm. Liksom.
Precis, så socialdemokratins brott eller sveket, det är ju inte liksom i nedmonteringen av folkhemmet, utan just i att man byggt det här korporativa samhället liksom, och att man inte har byggt socialismen då,
helt enkelt. Ja, deras svek var väl 1917, eller?
Ja, jo precis. Nej, men att man har övergett socialismen som ett mål, liksom. Och istället byggt det här liksom, korporativa, socialfascistiska samhället.
Mm. Ja, som sagt, det är inte Moskva eller Peking.
Nej, tyvärr inte. Men med det så kan vi väl runda av och tacka för idag.
Ja,
vi ska väl göra det.
Och om 2 veckor kommer nästa avsnitt som kommer handla om det slutna rummet, bok nummer 8.
Mm.
Men ska vi snabbt betygsätta den här boken?
Jag tycker att det är den absolut bästa. Jag vet att jag tidigare har sagt att den ligger på samma nivå som Den skrattande polisen. Men nu när jag läst om den några gånger så måste jag säga att det här är den absolut bästa boken i den här serien. Och jag skulle säga en av de bästa kriminalromanerna någonsin.
Ja, jag håller ju med om det. Alltså jag har ju hävdat så mycket och fortsätter hävda polis. Så att jag får hålla fast vid att jag tycker bäst om polis. Men det här är en magnifik bok. Alltså. Och flera gånger så... Den är väldigt actionladdad, väldigt medryckande. Mm. Och sen har de här starka scenerna när Martin är hemma hos Hult, när de är hemma hos Erikssons föräldrar och så vidare, som är masterpiece.
Den har ett helt annat språk också än de andra böckerna. De fick ju i sin samtid ganska mycket kritik för att de skrev på liksom ett enkelt sätt. Men det var ju medvetet.
Det var helt medvetet.
De skrev journalistprosa helt enkelt. Men här finns det formuleringar som är mycket mer poetiska, skulle jag säga. Och mycket mer, liksom, ett mycket mer avancerat språk än vad det finns i någon annan del i serien egentligen.
Men jag tror ändå jag tycker Skrattande polisen är bättre.
Mm.
Och att det här är 2:an. Och nu slänger jag in terroristerna på 3:an. Jag är så jävla peppad på att göra det avsnittet. Det kommer bli en god stund för oss.
Ja, inte långt kvar nu.
Nej, och tack för att ni lyssnar, eller?
Mm. Tack så jättemycket.
Vi tycker det är jätteroligt. Ska vi ha tack från dem, kanske?
Ja, tack för att vi gör den här podden.
Ja, från tacka er. Oss.
Mm.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.